السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ تحدث فيك أنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فتشتر أتقوينهم بوكين الفصول في سيرة الرسول som handlar om profetens biografi alihi salatu wassalam. Och vi talade i förra lektionen om hur profeten alihi salatu wassalam såg ut. Kommer ni ihåg det? Hans yttre utseende. Det som kallas för el-khalq, hur Allah azza wa jall skapat honom. Idag kommer vi börja tala om hur profeten Muhammad alihi salatu wassalam var i hans karaktär. Och sen kommer författaren att gå in på lite andra ämnen. Och profeten Muhammad a.s. hade det vackraste inret och det vackraste utseendet. Han var den vackraste människan och hade också den vackraste, högsta och bästa karaktären som någon människa någon har besittit. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, som författaren här kommer nämna, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du besitter sannoliken en hög karaktär. Och profeten alaihi salatu wassalam har sagt att jag sändes endast för att fullborda människornas goda karaktär. Så islam har kommit för att fullborda det goda som finns i människor. Att finslipa det. Den goda karaktär som tidigare profeter har kommit och förmedlat. Har islam kommit för att bevara och för att finslipa och ta bort allting dåligt som finns hos människorna och leda dem till den bästa och högsta av karaktär. Och denna goda karaktär är en av de viktigaste komponenterna som krävs för att vinna människors pålitlighet, för att bli älskad och betrodd av människor. Och Allah subhanahu wa ta'ala valde profeten Muhammad alayhi salam Sadiq al-Amin för att bli den sista profeten, då han besatt de bästa av karaktärsdrag. Och sen när han då fick uppenbarelsen så blev hans karaktär, mashallah, fullbordad. Och han fick den bästa akhlaq som också sen användes för att kalla folket till islam. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Att det är med Allahs barmhärtighet som du är mjuk mot dem. Och om du skulle vara hård eller sträng och hårdhjärtad så skulle folk fly från dig. Så förlåt folk, överse folk och be dem eller fråga dem om deras åsikter. Och shawir hon fil amr. Så vad säger här Allah Azza wa Jal? Att det är med Allahs rahma du är mjuk mot folk. Han var den trevligaste, snällaste, vänligaste, mest förlåtande människan mot andra människor. Och om du istället skulle vara hård, sträng, hårdhjärtad, då skulle det ha en negativ effekt och folk skulle fly från dig och ta avstånd från dig. Så profeten alaihissalam var den bästa människan i sitt karaktär, i sitt beteende, i sitt kall till islam. Författaren, han säger här, profetens yttre, eller profetens karaktär alaihissalam. Och då så säger han här att hans rena karaktär är så som Allah Azza wa Jalla säger, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ala wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. In Allah Azza wa Jalla nämner här i surat An-Nun att du besitter sannoliken en hög karaktär. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Och många lärde har sagt här, الخلق betyder här, yani din. Yani din sätt, ditt sätt att dyrka Allah Azza wa Jal är sannoliken enormt. Det är det bästa, mest magnifika sättet som någon människa någonsin har dyrkat Allah på. Och den bästa och högsta av karaktär som människan kan uppnå. Och de har frågat Aisha radiallahu anha om profeten Muhammeds karaktär alaihi salatu wassalam, så sa hon att hans karaktär var Koranen. Kan man be barnen gå ut? kan leka utanför. Ja. Var var vi någonstans? Jo, man frågade Aisha radiyallahu anha om hur profeten alaihissalam var i sin karaktär. Och då så sa hon att hans karaktär var Koranen. Kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär var Koranen. Och då säger här Ibn Kathir att det här uttalandet betyder att han yani alzama nafsahu, att han, vad kan man säga, intalade sig själv att endast göra det som Koranen beordrar och att hålla sig borta från allting som Koranen förbjuder. Fasara imtithalu amri rabbihi khuluqan lah wa sajiyya. Så Koranens påbud och förbud blev någonting som profeten alaihissalam anammade i sitt liv, och han blev då som ett levande exempel på hur man ska leva efter denna Koran. Salawatullahi wa salamuhu alayhi ila yawmiddin. Och därför, om en person vill ha en förebild, eller man undrar hur blir man om man lever efter Koranen? Om en person vill leva efter Koranen, hur blir man då om man följer den här boken från början till slut och lever efter den så som man borde göra? Då är svaret att vill du ha en sådan förebild, så har du den i profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och han nämner också versen där Allah azza wa jalla säger inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Att denna Koran leder till det som är aqwam, yani det som är bäst, det som är rakast, det som är mest korrekt. Så profeten alayhi salatu wassalam levde efter detta. Koranen leder till det som är bäst, och profeten alaihissalam var ett levande exempel på hur man ska implementera Koranen. Det vill säga att allt det han gjorde var det bästa. فَكَانَتْ أَخْلَاقُهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْرَفَ الْأَخْلَاقُ وَأَكْرَمُهَا وَأَبَرَّهَا وَأَعْظَمُهَا. Så hans karaktär alaihissalam är den noblaste karaktären, den ädlaste, den mest fromma och storslagna karaktären någonsin. Och så säger Ibn Kathir فَكَانَ أَشْجِعَ النَّاسِ وَأَشْجِعُ مَا يَكُونُ عِنْدَ شِدَّةِ الْحُرُوبِ. Att han var den modigaste av människor. Och han var som modigast under kriget, eller på slagfältet. Det är lätt att sitta här och säga att man är modig, eller hur? Att vara modig när man gör vardagliga saker. Men när du står på ett slagfält framför fiender som alltid var mera i antal och hade starkare vapen. Och det är inte som idag kriget att du sitter och trycker på knappar som att du spelar något tv-spel. Nej, på den tiden då var det svärd och spjut och pilbågar, man mot man. Och då var han som modigast alaihi salatu wassalam. Vi har nämnt det här innan om hur i vissa slag sahaba blev rädda och vände sig bakåt. Men profeten alaihi salatu wassalam stod kvar mot fiender, och han var den som var längst fram. Han var ledaren och han var den som var längst fram mot fiender alayhi salatu wassalam. Så han var inte rädd. Och därför så sa också profeten alayhi salatu wassalam thumma la tajidunani jabbanan. Ni kommer aldrig finna mig vara feg. Och så sa han wala bakhil, eller snål, wala kadub och kadab. Och ni kommer aldrig finna mig ljuga. Tre egenskaper. Det här kommer ni aldrig hitta i mig. Feghet, snålhet och lugnaktighet. De här tre egenskaperna är han helt friad ifrån. Tayyib. Och så säger Ibn Kathir wa kana akramun nas wa akram ma yakunu fi ramadan. Och han var den mest generösa av människor. Givmildaste av människor. Och han var som mest generös och givmild i ramadan. Så som det berättas i hadith Anas radiyallahu anhu, hadith Ibn Abbas om Ramadan, att han var då som mest givmild under Ramadan alayhi salatu wassalam. Och därför finner man i flera hadith att profeten alayhi salatu wassalam aldrig sa nej. Han frågades aldrig om någonting och svarade nej. Hänger ni med? Någon kommer och säger kan jag få, kan du ge mig? Hans svar var aldrig nej. Utan hade han, gav han. Även om det var hans egna saker, han behövde dem. Hans familj behövde dem, han gav dem. Hade han inte något att ge, han hänvisade till någon annan. Hjälpte personen på något sätt, gjorde dua för personen. Men han nekade aldrig någon. Så som Allah Azza wa Jalla har sagt till honom. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Vad beträffar den som tigger och frågar, honom ska du inte neka. Så han nekade aldrig någon som kommer och frågar och ber om någonting. Och därför som han sa i hadithen, ni kommer aldrig finna mig vara snål. Och därför folk kom och han gav. En man fick en hel dal full med djur. Och den här mannen gick tillbaka till sitt folk och han säger, ja qawm aslimu, mitt folk blir muslimer. فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْتِي مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرَ. För Muhammed ger som en person som inte är rädd för fattigdom. Han fruktar inte fattigdom. Han brukade inte spara någonting till morgondagen. Utan gav bort det han hade, alayhi salatu wassalam. Så han var den generösaste av människor. Med allt. Med det han hade, det lilla han hade. Med sin tid, med sin kunskap. Med att hjälpa folk, med att rådge folk. Allt det här. För många tänker på generositet som någonting som är begränsat till pengar. Om man säger att den här personen är generös, så tänker man direkt på pengar. Han ger mycket bidrag. Nej. Generös kan också vara med ens tid. En person kan vara fattig men generös. För han är generös med sin kunskap, med sina råd, med sin tid, med att hjälpa, med att stötta. Då är man också generös på sitt sätt. Nej. Och så säger Ibn Kathir, وَكَانَ أَعْلَمْ خَلْقِ بِاللَّهِ. Och han var den kunnigaste människan om Allah. Och afsahu al-khalqu nutqan. Och den som var mest vältalig. Och ansahu al-khalq lil-khalq. Och den som var mest, vad kan man säga, uppriktig. Och den som vill människorna bäst. Och ahlam an-nas. Och den mjukaste eller mest förlåtande och överseende av alla människor. وَكَانَ أَعْلَمُ خَلْقِ اللَّهِ. Och han var den kunnigaste människan om Allah subhanahu wa ta'ala. Den kunnigaste människan som gått på jorden från Adam till domedagen om Allah azza wa jalla är profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och därför så sa han i hadithen, أَلَا وَإِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ أَوْ أَتْقَاكُمْ لَهُ أَوْ كَمَا قَال. Han sa att jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Jag är den av er som känner Allah bäst, yani har mest kunskap om Allah, och den som fruktar honom mest. Och här är också en faida, en lärdom, och det är att ju mera kunskap man får om Allah, ju mera kommer man att älska Allah, längta efter Allah, frukta Allah, yani högakta Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mindre kunskap man har om Allah, ju längre bort kommer man från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför beskriver Allah Azza wa Jalla icke-muslimerna, de som dyrkar andra än Allah, med vad? Att Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Att de har sannoliken underskattat Allah. De har sannoliken underskattat Allah. När de tror så lågt om Allah att han skulle vara likt en människa, att Allah skulle vara bristfällig, حَشَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَهُ عَمَّ يَقُولُونَ. Allah är upphöjd över dessa brister. Men en person som har en sådan gudsbild kommer inte dyrka Allah. Kommer inte se att han är den enda som förtjänar våran dyrkan, hängivenhet. Kommer inte älska Allah. Kommer inte förstå att han är perfekt och så vidare. Så brist på Allah, kunskap om Allah, leder till att man faller in i fel. Och därför så säger också Allah Azza wa Jal, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Yani säg Muhammad till folket, ni okunniga människor, beordrar ni mig att dyrka någon annan än Allah? Yani, er okunskap är det som har fått er att falla in i kyrk. Och ni vill att jag ska vara lika okunnig som er och göra kyrk? La. Och därför säger vissa ulema att den största kunskapen är ett tawhid. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, a'zamul ilm. Kunskapen är kunskapen om ett tawhid, att särskilja Allah i dyrkan. Och den största jahl och kunskap är vad? Kyrk. Eller hur? A'zamu jahl. Den största, värsta, grövsta okunskapen är att inte känna till Allah och att dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Så ju mer kunskap man får om Allah subhanahu wa ta'ala, ju mer kommer man, eller ju bättre muslim kommer man inshallah wa ta'ala att bli. Och därför som Ibn al-Qayyim säger att det finns ingen, eller den som lär känna Allah kommer att älska honom, yani garanterat. När du läser om Allahs 100 vackra namn, dess innebörd, vad de har för konsekvenser, och du förstår hur perfekt Allah Azza wa Jal är, hur fri Allah är från brister, så kommer du garanterat älska honom. Och därför den vackraste och bästa kunskapen är kunskapen om Allah. Hänger ni med? Så vill ni fördjupa er i någon kunskap och lära er någonting, så ska ni studera den här kunskapen, och speciellt kunskapen om al-asma wa sifat, Allahs vackra namn och egenskaper. Och sen säger han att profeten alaihissalam också var den vältaligaste av människor. Han var den mest vältaliga av alla människor. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala skickade varje profet med deras språk. Och alla profeter var vältaliga. Och araberna särskilde sig med att de hade det arabiska språket, som är ett av de, eller det, yani mäktigaste språket när det kommer till att uttrycka sig, att formulera sig. Vältaligheten, eller fasaha, i retoriken i arabiska språket går inte att jämföra med något annat språk. Och därför säger Allah Azza wa Jalla om arabiska språket, غَيْرَ دِعِوَجْ, yani att arabiska språket har inga krokigheter, inga avvikelser. Det är ett språk som är mustaqim, yani det är, vad kan man säga, rakt, felfritt. Det arabiska språket är det bästa språket. Och profeten alaihissalam, han var den vältaligaste av människor. Och han fick ju också den här gåvan som kommer att nämnas senare, att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom jawami'ul kalim. Han fick de ord som var få i antal, men de var stora i betydelse. Därför finner man vissa hadither är korta, men subhanallah, de är stora i betydelse. De innebär så otroligt många saker och bestämmelser, men de är få i ord. Och det här tyder på vältalighet, att inte behöva tala jättelång tid för att förklara någonting kort, utan att förklara någonting stort med få ord. Så som profeten Muhammad alaihissalam hade fått gåvan av Allah Azza wa Jal att göra. Och ansahu al-khalqu lil-khalq. Och han var den som vill människorna bäst av alla människor. Men han önskade att alla människor skulle finna denna vägledning och få det här ljuset av al-islam. Och ahlam an-nas. Och han var den mest förlåtande och överseende av alla människor. Och så säger Ibn Kathir, wa kana alayhi salatu wassalam ashaddu an-nas tawadu'an fi waqar salawatullahi wa salamuhu alayhi ila yawm ad-din. Och han var den människan som var mest ödmjuk. Och ordet waqar är typ här, vad kan man säga, lugn och sansad. Att en person är lugn och sansad, waqar, att man inte är så stollig och sprattlig och oförutsägbar, man kan inte se vad personen ska, man är hela tiden rädd för vad personen ska hitta på och så vidare, utan mashallah, han är väldigt lugn och sansad, mogen, stabil person. Och den mest ödmjuka av alla människor alaihi salatu wassalam. Och därför beskrevs han av Qayla bint Makhrama att hon sa då, jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så såg jag honom mutakhashi' fi jilsatihi. Jag såg honom sitta väldigt, väldigt ödmjukt. Och det nämns också att då profeten alaihissalam gick in segerrik i Mekka, Yawm al-Fath, den dagen han erövrade Mekka, så gick han in och red då på sin häst med huvudet lågt, sänkt i ödmjukhet, så pass att skägget vidrörde manen på hästen. Ja, ni tänker, en person som är segerrik och rider på en häst, han rider så här, eller hur? Med huvudet upp. Är det inte så? Har ni sett? Han rider stolt. Men profeten alaihissalam rider här ödmjukt. Huvudet så pass ner så att skägget rör på hästens man, det vill säga håret på ryggen. I ödmjukhet att Allah Azza wa Jal givit honom denna gåva att de erövrat Mekka. Subhanallah. Så att det här, mashallah, ödmjukt. Till skillnad från vissa ahlul kitab som Allah nämner i Koranen, då Allah säger till dem, träd in i staden, träd in i staden, sujjaden. Yani ödmjukt. Gör sujud till Allah. Vad gjorde de för någonting? De vände sig och gick in med rumpan före. Baklänges. Subhanallah. Ashhadu. Allah säger, kul hitta. Säg, sudda bort våra synder. Och de börjar leka med orden och skoja och säga hämpa. Yani vete eller något sånt här. Men de börjar leka med orden. Subhanallah. När de fick den här gåvan av Allah subhanahu wa ta'ala träda in i, jag tror det var Jerusalem, ödmjukt, segerrika, så gör de när av Allah subhanahu wa ta'ala istället. Men kolla här skillnaden, hur profeten alaihissalam och hans sahaba då var i deras implementerande och tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. وسير ابن كثير وكان أشد حياء من الأذرى في خدرها وهم وأدميكر أن den oskuldsfulla kvinnan i hennes rum ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله وترots detta så var han den seriösaste människan när det kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani han var den blygaste av människor, al-haya, är en av de mest utmärkande egenskaper i islam. Som profeten alaihissalam sa, att varje religion har sin karaktär. Och islams karaktär är al-haya. Och han sa också att al-haya, la ya'ti illa bi khayr. Att den här blygheten för bara gott med sig. Och vad menas med al-haya här? Yani att man skäms för Allah subhanahu wa ta'ala att göra dumma saker. Man har någon form av, vad heter det på svenska, hämning, alltså man kan behärska sig. Och man skäms för att göra skamlösa saker. Att se och lyssna på skamlösa saker vill man inte göra. För man har skam i kroppen. Men man gör inte såna här låga och dumma och dåliga saker. Man har den här blygheten som blir som en gräns, det blir som en skuld mot att falla in i dessa skamlösa saker. Och profeten alaihissalam var då den blygaste av människor. Men samtidigt hindrade inte den här blygheten honom från att vara rakt på sak när det kommer till Allahs religion. Han var inte rädd att klandras av de som klandrar, utan han stod alltid upp för sanningen. Och var inte tyst om sanningen någonsin, vem det än var som gjorde någonting fel. Eller när, vad det än handlade om att klargöra sanningen, så gjorde han det alltid. Det var inte så att han var för blyg för att prata. Att den här blygheten stoppade honom. Lä. Det ska inte tolkas på det sättet. Utan han var, mashallah, som vi sa, den modigaste av människor. Och så säger Ibn Kathir att det kommer att komma andra vackra egenskaper. Som yani, vi kommer att nämna senare i boken Wabihi al-Musta'an. Insha'Allah ta'ala Wabihi al-Musta'an. Naam. Och det kommer då nämnas mer senare i boken om profetens höga karaktär alihi salatu wassalam. Sen säger författaren Fasl, stycke. Och det här stycket handlar om de platser som profeten alihi salatu wassalam besökt i sitt liv. De platser som han besökt i sitt liv, alaihi salatu wassalam. Och han kallar dem för här ar-rahalat an-nabawiyya, de profetiska resorna. Och han säger att han reste till Sham 2 gånger. Ni vet alla vad Sham betyder? Det kallas på svenska tror jag för Levanten. Yani Palestina, Jordanien, Syrien och Libanon. Dessa länder kallas på arabiska för Sham. Profeten alaihissalam reste till Sham 2 gånger. Och det ligger norr om Medina. Tusentals kilometer norr om Medina. Han reste till Sham 2 gånger. Den första gången när han var 12 år tillsammans med hans farbror Abu Talib reste han då till Esham. Och där träffade man munken Bahira. Och det här var innan han var profet, alayhi salatu wassalam, han var 12 år. Då träffade man den här munken Bahira som såg yani tecken på att Muhammad alayhi salatu wassalam skulle komma att bli en profet. Och det skedde många mirakel under den här händelsen. Och vi har talat om det här tidigare när vi gick igenom den här i början på boken. Och den andra gången han reste till Sham, det var, jag frågade det först. När var den andra gången han reste till Sham? Det här borde ni veta. Förutom Isra. Isra blir en tredje gång. Med vem? Med vem? Ahsan. Då han blev som anställd av Khadija radiyallahu anha och förvaltade, han var då en representant och arbetade åt henne. Så åkte han ner på en affärsresa till Sham. Och det var efter den resan som ni känner till Khadija radiyallahu anha såg de goda karaktärsdragen i honom och ville då äkta gifta sig med honom, alayhi salatu wassalam. Så han var då i Sham och mashallah handelsresan blev lyckad och Maisara som var Khadijas betjänt berättade då om de goda egenskaperna hon hade sett hos profeten alaihissalatu wassalam. Och det var då som då hon då fick den här lusten att gifta sig med honom. Och det sägs här att han gifte sig med henne när han var 25 år. Wallahu a'lam. Tayyib. Sen säger författaren, och vi har nämnt tidigare al-Isra, yani himlafärden, att han togs från den heliga moskén i Mekka till den heliga moskén i Jerusalem. Och där träffade han profeterna och han bad tillsammans med dem. Och sedan begav han sig upp och färdades genom himlarna, genom himmel efter himmel. Och där träffade han också profeterna och de var på de nivåerna yani i himlarna som Allah Azza wa Jalla har givit dem. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ Och han hälsade på profeterna och de hälsade på honom. Och sedan togs han upp till Sidratul Muntaha, till det avlägsna trädet yani vid den sjunde himlen. Och där fick han se Jibril alayhi salatu wassalam i den skepnaden som Allah Azza wa Jal skapat honom. Och han hade 600 vingar. Och det här har vi också nämnt tidigare, berättelsen om Al-Isra och Al-Miraj, som också är någonting som är från Al-Khasais, de unika egenskaper som Muhammad a.s. fick. Ingen annan människa har levandes tagit upp genom de sju himlarna och att Allah azza wa jall där talat till honom. Det här är ett privilegium och en ära som endast profeten Muhammed fått alayhi salatu wassalam. Och där fick han ju då se enorma saker som Allah säger laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Att han fick se stora tecken av från Allah subhanahu wa ta'ala, som Sidrat al-Muntaha, det här trädet som hade färger som profeten a.s. sa som jag inte kan beskriva. Jag har aldrig sett dem. Och bladen var stora som elefantöron. I alla fall ett speciellt träd där. Och han såg också Jibril a.s. Och som ni vet, han fick bara se honom två gånger i sin riktiga skepnad. En gång i början på profetskapet och en gång under himlafärden. Och han sa där att Jibril a.s. hade 600 vingar. I hans riktiga skepnad så hade då ängeln Gabriel 600 vingar. Och där talade Allah subhanahu wa ta'ala med honom enligt den kändaste åsikten hos Ahlul Hadith. Och han fick se Allah enligt vissa lärda. Och han nämnde här vissa som Ibn Khuzaima. Medan andra sa att han såg Allah subhanahu wa ta'ala med sitt hjärta två gånger. Och Aisha radiyallahu anha, umm al-mu'minin, kritiserade de som påstår att profeten a.s. såg Allah med hans ögon. Och därför så sa man, ja Rasulullah, har du sett din Herre? Och då så sa profeten a.s. det var bara ljus, hur kunde jag se honom? Och det här nämner Ibn Kathir att det är den åsikten som många av imamerna från förr och senare har baserat sig på. Att de då baserar sig på Aishas uttalande. Och det finns ingen från Sahaba som har en avvikande åsikt. Förutom vad som har berättats från Ibn Abbas. Att han då fick se Allah subhanahu wa ta'ala med sitt hjärta. Och det här är också det som vi säger. Den här frågan är också viktig. Allah subhanahu wa ta'ala talade direkt till profeten Muhammad a.s. över de sju himlarna. Och författaren tar kortfattat upp den här frågan om profeten Muhammad a.s. såg Allah eller inte. Såg han Allah eller inte? Och den korrekta åsikten här är att han inte såg Allah med ögonen. Varför? För att profeten själv alayhi salatu wassalam frågades och han sa, hur kan jag se honom? Det var bara ljus. Och i vissa hadither hijabuhu nur, yani Allahs, yani skynket mellan, eller vad kan man säga, höljet mellan oss och Allah är ljus. Yani, och han sa också i andra hadithen, och vet att ni inte kan se eran Herre tills ni dör. Och vet att ni inte kan se eran Herre tills ni dör. Så ingen människa har sett Allah i ett vaket tillstånd med sina ögon. Vi klarar inte av detta. Utan det här är någonting som vi inshallah och ta'ala kommer att få göra i nästa liv. Om Allah gör oss från dem som får njuta av att se hans vackra ansikte i nästa liv. Men i det här livet klarar vi inte av det. Och ni vet ju då Allah azza wa jal bara uppenbarade och visade en del av sitt finger för berget. Så blev berget till pulver framför Musa a.s. Men som vissa av sahaba sa, att han såg Allah med hjärtat. Och då nämns det vad som menas med det, yani det vill säga i drömmen. Ra'aytu Rabbi fi ahsani sura. Han sa i hadithen, jag såg min Herre i den vackraste skepnaden, det vill säga i drömmen. Och det här nämner ulema är möjligt, att se Allah azza wa jal i drömmen, men inte att se honom i ett vaket tillstånd. Utan det här är någonting som då är i nästa liv. Så om någon kommer och säger till er att det finns ikhtilaf bland sahaba. Det finns ingen ikhtilaf bland sahaba. Det finns inga sahaba som sa att profeten a.s. såg Allah med ögonen. Det finns ingen sådan autentisk berättelse. Det finns från Ibn Abbas att han sa att han såg Allah och att han såg Allah med hjärtat. Så vad som menas med att han såg Allah, yani med hjärtat. Hänger ni med? Och Aisha sa att han inte såg Allah. Så att komma som vissa försöker få det att se ut som, det är lugnt att ha olika åsikter i aqida. Har ni hört det här? Man kan ha ikhtilaf i aqida. Sahaba hade ikhtilaf i aqida och så nämner de det här som exempel. Det går inte. Varför? För det finns ingen khilaf. Utan förstår man haditherna korrekt så förstår man vad sahaba menar. Och sahaba var enade i den här frågan. Men vissa människor försöker göra talbis. De försöker att, yani, vad heter det på svenska? Talbis. De försöker yani bedra och luras. Och, yani, att det finns ikhtilaf i aqida, det är lugnt. Vi kan alla tycka olika om tawhid. Det kan vi inte alls. Aqida är en. Det är inte tolkningsfråga. Det är klart och tydligt. Och det är konsensus hos sahaba radiyallahu anhum. Naam. Och så säger Ibn Kathir att profeten a.s. också såg paradiset och helvetet. Och vi är fortfarande i de platser som profeten besökte a.s. Så Ibn Kathir talar inte bara här om, vad kan man säga, fysiska eller platser här på jorden. Utan han talar även om alla platser. Även de platserna i himlen som profeten a.s. besökte. De räknas också. Så han sa att han fick också se paradiset och helvetet och stora tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde det obligatoriskt att be dessa 5 salat. Eller 50 salat. Och sen minskades det till 5. Då han gick tillbaka till Musa a.s. mellan Musa och Allah subhanahu wa ta'ala. Tills Allah då underrättade. Och det blev 5 salat. Och det här känner ni till. Hadithen om al-Isra wal Mi'raj. Att Allah först föreskrev 5 salat. Eller 50 salat. Och sen gick han till Musa a.s. Och Musa sa, vad har din herre sagt? Och då så säger han att vi ska be 50 gånger per dygn. Och då säger Musa, gå tillbaka, det är för svårt. Din umma kommer inte klara av det. Jag vet, vi har testat, vi har levt med det här. Och då går han tillbaka och ber Allah att minska. Och Allah minskar. Och sen går han till Musa. Och då säger Musa, gå tillbaka. Och det här pågår tills det blir 5 salat. Och sen säger Ibn Kathir, och sedan kommer han då tillbaka till jorden, till Mekka, till den heliga moskén. Och på morgonen så informerade han folket om den här himlafärden och vad han hade sett för tecken på natten. Och så säger Ibn Kathir, men vad beträffar den hadithen som finns berättad av en Nasa'i? Han nämner här en hadith som inte är autentisk. Och den är också relaterad till ämnet, men den är inte sahih. Och den hadithen typ säger att profeten a.s. under himlafärden, Jibril tog honom till flera andra ställen. Att han tog honom för att be i Medina, alltså från Mekka till Medina. Och sen att han tog honom för att be i Tur Sina, berget där Sina. Och sen det berget där Allah pratade med Mosa. Och sen att han tog honom för att be i Betlehem. Där Isa a.s. föddes. Och sedan togs han till Beit al-Maqdis och där fick han träffa profeterna och så vidare. Och då så säger Ibn Kathir att den här hadithen, den är varib munkar. Den här hadithen är udda. Jidden. Yani hadithen är svag. Den här hadithen stämmer inte. Och det är också bra att känna till, för ibland i vissa böcker nämns det falska hadither, svaga hadither, påhittade hadither. Och då har ulema, mashallah, varnat oss för dessa hadither. De här haditherna saknar grund, de är inte autentiska. De krockar med de autentiska haditherna. För här, profeten al-Islam har inte besökt de här platserna. Det finns ingenting autentiskt. Att han togs till de här platserna för att be någon speciell bön på dessa platser. Och också en till svag hadith som han nämner. Det är att under al-Isra wal-Mi'raj att Jibril tog honom till Ibrahims grav. Profeten Ibrahims grav för att be där. För att göra salat vid profeten Abrahams grav. Och Ibn Kathir säger att den här hadithen är jättesvag. Det är en kebab, en lugnare som har hittat på den här hadithen. Naam. Och det är bra att känna till att det finns vissa hadither som är svaga, som är påhittade. Och ulema har varnat för dessa hadither. Ni vet, hadither i islam, de har kriterier. Måste en hadith för att den ska vara sahih måste uppfylla 5 stycken kriterier. Taib. Kriterier beträffande kedjan. Och kriterier beträffande den som berättar hadithen. Om ett av dessa 5 kriterier inte uppfylls så är hadithen svag. Okej? Och därför alla hadither måste gå igenom de här, den här granskningen kan man säga. Taib. Och då finns det vissa zanadiqa, vissa kättare som försökte att smutskasta islam genom att hitta på falska hadither som låter löjliga för att få islam att se dåligt och löjligt ut. Och här är ett exempel på en sån hadith. Att profeten al-Islam gick och gjorde salat vid en grav. Varför skulle han göra det för? Vart i islam finns det att man ska be vid gravar? Finns det från islam att man ska be vid eller mot gravar? Nej. Det finns autentiska hadithier att man inte ska göra det. Och det är sådana här hadithier som gör att folk faller in i kyrk och går till gravar och upphöjer gravar. Och hittar på massa khurafat, massa påhittade saker vid dessa gravar. Så man ska vara källkritisk. Man ska granska haditherna, man ska fråga efter källa. Säga vart finns hadithen, vem har sagt att den är sahih och så vidare. Tayyib som ska vara på sin vakt. Och han nämner också en till hadith här, ganska lång, men kortfattat, att han under Isra och al-Mi'raj tog till massa platser där Ya'juj och Ma'juj skulle finnas. Men de här haditherna stämmer inte heller. De är också batil, de är påhittade. Nej. Och här är också en till fayda som Sheikh Abdul Razak nämner. Och det är att vilka platser är det som är rekommenderade i islam att besöka ur ett religiöst perspektiv? Att du ger dig ut på en resa för att besöka en speciell plats eller moské. Vilka platser är det i islam? Al-Aqsa, mashallah. Och Masjid Nabawi? Nej, en till. Al-Azam. Al-Haram, Mekki. Nej. Mekka, Medina och Quds. De här tre städerna och de här tre moskéerna. Det är de platserna som man ska besöka. Att tro att man ska åka till Tur Seina, man ska åka till Betlehem, man ska åka till någon plats, Ibrahims grav och liknande saker. Det här saknar grund i islam. Tayyib. Nej. Och sen säger författaren Fasl, stycke. Och han utvandrade från Mekka till Medina. Och vi har också nämnt de strider som han begav sig ut på. Hans umra och hans hajj. Och allt detta faller in under det som vi tidigare talat om. Yani resor. Att åka från Mekka till Medina är också en resa. De strider som han åkte. De städer han yani åkte och stred emot och så vidare. Det är också resor. Och sen hajj och umra blir också någon form av resa. Där. Nästa kapitel, Fasl. Där kommer författaren att tala om sama'atuhu alayhi salatu wassalam. Det vill säga, vem har profeten alayhi salatu wassalam tagit kunskap ifrån? Eller vem har han lärt sig ifrån? Och vem har han hört ifrån? Okej? Okay. Och här säger Ibn Kathir att vi har nämnt att profeten alaihissalam hörde Allah azza wa jalls tal då Allah talade till honom natten av al-Isra och al-Mi'raj, då Allah subhanahu wa ta'ala sa fanudit, att Allah ropade ut an qad atmamtu faridati, att jag har fullbordat denna plikt, alltså bönen. وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي, och jag har underlättat för mina tjänare. Ja Muhammad, innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya. Muhammad, denna bestämmelse kommer aldrig ändras hos mig. Hiya khamsun wa hiya khamsun. De är fem i antal, men de är 50 i belöning. Tayyib. Så Allah azza wa jalla talade direkt till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och då så säger Ibn Kathir att ett sånt här uttalande kan inte komma från någon annan än Allah Rabbul Alamin. Så som då Allah azza wa jall talade till Musa, och han nämner här versen, innani an Allah, la ilaha illa ana, fa'budni. Jag är Allah, la ilaha illa ana, den enda sanna guden som ska dyrkas. Så dyrka mig och förrätta bönen för att minnas mig. Vad är det här Ibn Kathir vill belysa? Det är en viktig fråga. Det kom 100-200 år efter profeten Muhammad alaihissalam vissa innoverade och avvikande sekter som var påverkade av grekisk filosofi. Okej? Och de här sekterna kallas för generellt Jahmiya. Salaf brukar kalla dem för al-Jahmiya. De som förvränger och förnekar Allahs namn och egenskaper. Det generella namnet man kan säga till alla dem är Jahmiya. Och sen delas de in i al-Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Kullabiya och de som finns kvar idag är al-Asha'ira och al-Maturidiya. Och de är alla kommer från samma grund. Taib. De har alla samma liknande yani ideologi som då kommer från grekisk filosofi. Inte från Koranen och Sunna, utan från grekisk filosofi. Där man då började att filosofera om Allahs namn och egenskaper. Och då började man då att förvränga och förneka Allahs namn och egenskaper. Och den här sekten, de typ förnekar de flesta av Allahs namn och egenskaper. Och de säger att om man bekräftar och säger att Allah talar, då har man liknat Allah vid människan. Och det är fel. Allah talar på ett sätt som passar hans majestät. Och Allahs tal liknar inte våra tal. På samma sätt som ingen av Allahs egenskap liknar våra egenskaper. Även om namnet skulle vara samma. Yani det står i Koranen att Allah har händer. Vi har händer, men vi vet att våra händer inte är som Allahs händer. Laysa kamithlihi shay. Taib. Så vi bekräftar Allahs yani namn och egenskaper. Men vi ska inte spekulera i hur de är. De är på ett sätt som passar Allahs majestät. Och de är över allt vad man kan föreställa sig. Khalas. Så enkelt är det. Men då börjar man säga nej. Om vi säger att Allah pratar så säger vi att han liknar människorna. Och då börjar de förneka dem. Så Allah pratar inte. Allah pratar inte. Och då säger de att alla de här haditherna och koranverserna som handlar om att Allah pratar. Det handlar om att Allah pratar, hadithen nefs, pratar i sig själv. Ja? Eller att Allah skapade Koranen. Han pratade inte på Koranen, han skapade Koranen. Eller att det var änglarna som pratade och inte Allah som pratade. Och liknande saker. Och de försöker komma bort från alla dessa texter som bevisar att Allah pratar. Och det här är batil. Och så det är just det här som Ibn Kathir här vill belysa. Att Allah pratade. Och han säger här. Vem annan än Allah kunde säga till profeten Muhammad a.s. ropa ut och säga. Ja Muhammad, jag har fullbordat denna plikt för er. Jag har fullbordat denna plikt för er. Och när jag bestämt någonting så ändrar jag inte på det. De är 5 i antal men 50 i belöning. Vem annan än Allah kan säga detta? Kan en ängel säga detta? Att jag har gjort det obligatoriskt för er att be? Nej, det kan ingen ängel säga. Och det är ingenting skapat. Utan klart och tydligt att det ropades ut. Ropades ut tydligt på vad? Att det är tal. Eller hur? Så Allah azza wa jalla talar med röst och talar med yani ord. Klart och tydligt som människan hör. Och samma sak. Vem annan än Allah kan säga innani en Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Kan någon annan än Allah säga detta? Nej. Självklart inte. Nej. Och då så säger här Ibn Kathir att dessa bevis och andra bevis bevisar då att Allahs tal inte är skapat. Och så säger han att den som påstår, enligt vissa av salaf, att dessa uttalanden från Allah azza wa jall, innani en Allah, la ilaha illa ana fa'budni, att det här är skapat. En sån person är en kafir. Han är en kafir, han är inte muslim. För den personen påstår att någonting annat än Allah säger att den har rätt att dyrkas. Och det här är kuffer och det här är shirk. Utan vi tror att Allah azza wa jalla är den som talat på ett sätt som passar hans majestät. Och då så säger Ibn Kathir att det här yani nämns djupare i andra böcker. Yani böcker om aqida. Böcker om våran trosuppfattning. Tar upp de här frågorna om aqida mycket djupare. Och så säger han här, och det har också berättats många hadither. där profeten a.s. berättar från Allah. Och det är hadither som kallas för ahadith qudsiya eller ahadith ilahiya. Yani gudomliga hadither. Och det är hadither där profeten a.s. säger att Allah säger. Och så säger han ibn Kathir som till exempel hadithen ya ibadi, där Allah säger mina tjänare, ni är alla hungriga förutom de jag har matat, så be mig om mat. El hadith. Och det finns i muslim. Och det finns många liknande hadither. Och så nämner han böcker och ulema som skrivit böcker där man samlat dessa hadith. Ahadith qudsiya. Och så säger här Ibn Kathir att vissa från ahlul hadith och usul, vissa lärda inom hadith, yani de lärda inom islam, har sagt att allting som profeten Muhammad a.s. har kommit med är uppenbarelse. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوْهَى, att han talar inte från egna begär utan allt han säger är en uppenbarelse som uppenbarats för honom. Han nämner också att profeten a.s. såg Jibril i hans riktiga skepnad. Och han såg honom innan detta, yani då i början av uppenbarelsen. Och det här nämnde vi innan. Och det var det han vill säga här, att profeten a.s. först och främst hörde från Allah. Och det här är noblaste och bästa. Allah pratade direkt till honom. Så som Allah subhanahu wa ta'ala pratade direkt till Musa a.s. Och Musa kallas för vad? Vad är hans titel? Kalimullah. Nej. Den som Allah pratat med. Så profeten Muhammad a.s. är också Kalimullah. Och Ibrahim är Khalilullah och profeten Muhammad a.s. är också Khalilullah. Taib. Och så säger han att vi har också nämnt tidigare i boken att profeten a.s. samlades med profeterna och han fick se dem på deras nivåer. Han fick också se väktaren av paradiset och väktaren av helvetet. Och han togs också upp genom himlen i sällskapet av änglar. Och där fick han träffa andra änglar. Och som det har berättats i Sunan att profeten a.s. sa att under natten av al-Isra och al-Mi'raj togs jag inte förbi någon samling av änglar förutom att de sa ja Muhammed, beordra din umma med hijama. Beordra din umma med hijama. Yani här vill han också indikera på att änglarna talade till honom. Jibril och andra änglar har talat till honom och har givit honom kunskap. Och här är en av de sakerna som sades till honom. Ja Muhammed, beordra din umma med hijama. Vet ni vad hijama är för någonting? Safin, vad är hijama? Kopping, precis. Man tar ut gammalt blod från kroppen. Och det är mashallah en väldigt nyttig medicin. Som profeten Muhammad a.s. sa i Sahih Bukhari, att medicin finns i tre saker. Tre saker. I honung, i hijama och i el-kej. Kej är att man bränner vissa punkter på kroppen för att lätta på smärta och vissa sjukdomar och så vidare. Ja. Och Sheikh Albani nämner att den här hadithen är hasan. Att änglarna beordrade honom att se åt sin umma att göra hijam. Och det nämns också att änglarna sa till honom, beordra din umma att plantera mycket i paradiset. Att säga subhanallahi al-hadith. Subhanallahi walhamdulillah. Och det korrekta är att det var profeten Ibrahim a.s. som sa detta till honom under himlafärden. Se åt din umma att plantera mycket i paradiset. Än i det här livet. Genom att göra dhikr. Att säga subhanallahi wa bihamdihi att säga subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Och så säger han att Jibril alaihissalam kom ner med Koranen från Allah azza wa jall till profetens hjärta alaihissalam, som det har berättats i Bukhari och i Muslim. Att också andra änglar kom till honom, som det berättas i Bukhari och Muslim, att ängeln av berg kom till honom. Kommer ni ihåg det i Taif? Där profeten alaihissalam gick för att kalla folket till islam, och de istället mötte honom med att kasta sten på honom. Och han lämnar staden förtvivlad, ledsen, besviken. Och då kommer Jibril till honom alaihissalam och säger att om du vill så har jag med mig bergsängeln som är ansvarig för bergen. Och han kan krossa den här staden mellan två berg. Två Meckas berg, han kan krossa hela Taif. Och då så sa profeten alaihissalam nej, kanske det kommer att komma från deras barn, de som särskiljer Allah och tror på Allah azza wa jall i dyrkan. Han säger också att det berättas i Sahih Muslim att det kom ner en ängel med de två sista ayah från surat al-Baqarah. Och det här är hadith Ibn Abbas, att profeten alaihissalam en dag satt med ängeln Jibril och man hörde ett brakande ljud från himlen. Och då så kollade profeten upp alaihissalam och Jibril sa, vet du vad det här är för någonting? Han sa, det här är en dörr från himlen som har öppnats, som aldrig tidigare har öppnats. Och en ängel som aldrig tidigare kommit, har kommit från den här dörren. Och han ger dig salam, han hälsar på dig. Och han säger, abshir, ger ni glada nyheter med de två ljusen som du har fått, som ingen annan profet före dig har fått. Yani här, kolla, en speciell ängel kommer från en speciell dörr från himlen och kommer med en bushra, glada nyheter. Att han ska få en gåva som ingen annan profet före honom har fått. Vilken gåva? Surat al-Fatiha och de två sista ayah från surat al-Baqarah. Aman rasul. Taib. Och det nämndes i hadithen, nur, att de är ljus. Två ljus som ingen annan profet före det har fått. Surat al-Fatiha och Khawatim surat al-Baqarah. Amana rasul. Sual, fråga. Vad får man för belöning, eller vad finns det för speciellt med att läsa Amana rasul på kvällen? Är det någon som vet? Nej, det är en tolkning. Kafata, det har nämnts i hadithen, att den som läser de två sista ayah från surat al-Baqarah på natten, kafata, de kommer att räcka för honom. Och då säger vissa av ulema, som du sa, det kommer räcka som skydd från shaitan eller skydd från ondska. Nej, absolut. Mashallah. Så de är väldigt, väldigt speciella. Och sen så fortsätter författaren och säger senare att profeten också alaihissalam berättade från Tamim ibn Dari berättelsen om ett dajjal. Så profeten alaihissalam har berättat från vem? Från Allah, från änglarna i variation, från profeterna som han träffade under himlafärden och från människor, från sahaba och så vidare. Och sen sista stycket, fasl. Han säger också här att folket i Mekka och Medina hörde från profeten alaihissalam. Nu blir det tvärtom. Vem är det som har hört och tagit kunskap från Rasulullah alaihi salatu wassalam? Han säger, hans sahaba från Mekka och Medina och andra platser och länder, de länder som han åkte på för att strida, de länder som han yani besökte eller var i och så vidare. Och även jinnerna hörde från honom. De hörde Koranen reciteras från honom. Bir-Rukav, den här platsen. Och jinnerna samlades och kom till honom och frågade honom frågor. Och han stannade en hel natt med dem. Och den här natten så var Abdullah ibn Mas'ud med i hans sällskap. Förutom att han var en bit därifrån. Ghayra mubashir lahum. Och profeten Al-Islam var på en skyddad plats där ingenting kunde skada honom. Och han säger att många av dessa jinner blev muslimer. De kallas för jinn en nasibain. Radiyallahu anhum ajma'in. Taib, så det finns sahaba från jinnerna. För vi vet att profeten Al-Islam, han skickades till al-aswad wal-abyad, till al-alamin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Han skickades inte bara till människorna utan även till jinnerna. Och därför som Allah Azza wa Jalla nämner i surat al-jinn så finns det de som är troende. Det finns de som är troende från jinnerna. Det finns muslimska jinner, finns jinner från Ahl sunnah och jama'ah som följer den korrekta förståelsen av islam. Och sen finns det jinner som är med shaitan, som är shayatin. Det finns jinner som är judar, kristna, buddhister, hinduer och så vidare. De är tara'iqa qidada. De är olika vägar och inriktningar, precis som människorna. Och han säger också att Jibril alaihi salatu wassalam kom till honom i skepnaden av en människa. Och han berättade för honom om al-islam och al-iman och al-ihsan och om domedagens tecken. Yani, så vem är det som har hört från profeten alayhi sallam? Det är människor, det är jinner och det är änglar. Yani, allt som finns. Yani, har hört från profeten Muhammad alayhi sallam. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah till nästa lektion. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين